Tack för din gåva. Ska vi be för ensamma då?
Tack Herre för att du ger oss av ditt överflöd varje dag på jorden. Tack för att vi får leva av dig och i dig och för dig. Vi tackar dig för att vi också får glädjen att ge av det som vi har. Nu ber vi här att det som är insamlat ska bli välsignat av dig. Att det ska få bära frukt för ditt rike. Att det ska få hamna där det ska hamna. Och att det ska få göra nytta för ditt namns skull, för världens skull och för din kropps uppbyggnads skull. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte att jag ska försöka idag göra mitt bästa för att försöka hålla en lite tråkig predikan. Det är bra att variera sig lite grann så där, eftersom jag är en sån fruktansvärt humoristisk och munter gök annars, så tänkte jag att det kan vara bra liksom att variera sig lite och vara lite tråkig. Så där. Men det är ju så här, man funderar över, det gör man ju som predikant, man kan inte låta bli det, hur man ska presentera det som Gud har lagt på ens hjärta. Man håller på och jobbar och så här, så kommer man fram till det här är någonting fantastiskt. Det vill jag dela med mig av. Och så blir frågan, hur ska jag förmedla det här? Och så försöker man på olika sätt. Man måste anpassa sig till situationen och så tänker man att ja, men då kanske man ska lägga om stilen lite grann. Man skaffa sig börja prata på något annorlunda sätt så här, så att folk känner att ja, men det här känner jag igen. Som här, nu börjar han prata om evangeliet här. Man betonar S särskilt, det gjorde de på Jesus, på korset så där, man tjocka S och så skaffa någon trendig frisyr också liksom, och börja ha rutig skjorta och så här bilförsälja jeans. Men jag vet inte. Det är ju så där, vi lockar med så många olika saker. Jag vet att när jag har pratat med en del vänner som jobbar med såna här kristna festivaler och lite såna här grejer, så det blir väldigt mycket fokus på att försöka hitta, man ska vara först med den senaste tekniken och man ska ha bäst musik och man ska ha den största hoppborgen och man ska ha liksom de häftigaste eventen och man ska försöka locka människor med alla möjliga sätt. Jag vet, det var någon artikel eller något inlägg i Dagen för några veckor sedan här om hur viktigt det är att kristna ligger i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi ska inte följa trenderna, vi ska sätta trenderna så här för att vi ska liksom få med människor. Och det kan finnas någonting gott i det. Men ibland så känns det som att om vi börjar hamna i ett läge där vi måste lura människor in i kyrkan, så är det för att vi döljer någon slags känsla av den här frågan. Har vi egentligen någonting att komma med? Egentligen. Har vi liksom ingenting eget att komma med? Som är värdefullt. Som är så värdefullt så att vi måste försöka hitta andra sätt att locka in människor och få tag i människor. Det är lätt att vi får liksom en känsla av att vi har en brist när vi ser in i världen. Vi vet ju om någonstans att världen behöver höra Guds ord. Guds ord säger oss det. Att världen hungrar och törstar efter rättfärdighet. Men när vi ser in i människors liv och i världen omkring oss, så kan man ju känna att vi räcker inte fram. Vi har inte så mycket häftigt att komma med egentligen. Det fanns en sån här fråga som stod på en toalettvägg i våran replokal när jag var ung. Stod det: blir man kristen för att man är tråkig eller blir man tråkig för att man är kristen? Jag tänkte försöka hålla en tråkig predikan så gott jag kan. Och försöka fokusera på det här. Vad är det egentligen vi har att komma med? Har vi något att komma med? Och hur fungerar det där? Hur ska vi leva i relation med det som vi har? Vi, eftersom jag är tråkig så har jag inte någon PowerPoint idag, utan vi får använda våra tråkiga böcker. Så har du Bibeln med dig så kan du slå upp Johannes evangeliet kapitel 2. Där står det så här. I början från början i kapitel 2. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Och Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus svarade: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Och sedan sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och de gjorde det. Eftersom värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, så ropade han på brudgummen och sade: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre sen när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det bästa vinet ända tills nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Herre, vi ber att du ska göra ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. Öppna oss för det du vill säga och tala till oss i Jesu namn. Amen. Här har vi liksom en ganska typisk mirakelberättelse, kan vi säga. De finns ganska många i Nya testamentet, men det är lite speciellt med berättelserna i Johannes evangeliet. Vad det är som är speciellt just med just det här, det kommer vi till sen. Men det är en berättelse som i det här fallet handlar om en bristsituation. De är på ett bröllop och vinet tar slut. Det tycker inte vi är någon katastrof, då får vi ju lösa det på något annat sätt. Det borde man ju kunna göra, tycker jag. Men i det här sammanhanget så var det en katastrof, åtminstone en liten katastrof, för brudparet. Det är oerhört skämmigt för brudparet att inte kunna tillhandahålla det som behövs för festen. Och Jesu mor, vi vet inte riktigt om hon bara är en gäst på bröllopet eller om hon har något särskilt ansvar. Det kan vara så eftersom tjänarna lyssnar på henne och så vidare. Men hon kommer i alla fall till Jesus och känner ett visst ansvar för det här och säger att de har inget vin. Vinet är slut. Och så svarar Jesus väldigt kryptiskt, kan vi, eller oförskämt egentligen, kan vi tycka om vi läser här. Han säger i 2000 står det: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Väldigt fult att prata med sin mamma på det där sättet, kan man tycka. Men jag är inte riktigt nöjd med den här översättningen. Folkbibeln tror jag har en lite bättre. Jag kommer inte ihåg riktigt vad den var. Men i grundtexten så står det: "Vad är det för dig och mig? Min stund har inte kommit." Och utifrån sammanhanget så får man liksom känslan av att det Jesus egentligen säger är att okej, vinet är slut, men det är ju ingen katastrof för oss. Min stund har inte kommit än. Jag har inte gjort min grej än. Jag har inte gjort det jag ska göra. Därför att när Johannes presenterar det här så säger han i slutet att det här är ett tecken. Här uppenbarade han sin härlighet. Så han säger att det är ingen katastrof. Jag har inte gjort det jag ska göra än. I de andra evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, så pratas det väldigt mycket om Guds rike, eller himmelriket ibland. Men det är fokus på det. Jesus kommer för att införa, eller visar att han har infört någonting, en ny ordning. Så världen är förändrad på grund av vad Jesus har gjort. Men i Johannes evangeliet så nämns Guds rike bara en gång. Och det är när Jesus pratar med Nikodemus. Och han säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Resten av evangeliet pratar inte om Guds rike på det sättet. Däremot så ligger fokus hela tiden på Jesus själv. Det är han som är ljuset som har kommit till världen. Det är han som är brödet från himlen som ger världen liv. Och därför så pratar han också om de här undren som Jesus gör just som tecken hela tiden. Därför att de är tecken på vem Jesus är och livet med honom. Det här är liksom, han ger en liten, det är inte bara en sensation. Han gör inte bara häftiga grejer för att människor ska lockas till honom och tycka att wow, det här var häftigt. Utan han gör saker som visar vem han är och så att vi ska lära oss vad det innebär att leva tillsammans med honom. Och det är det som han gör. Han fokuserar på det och säger, när vi hamnar i de här bristsituationerna så fokuserar vi på bristen. Då säger vi, precis som Maria sa här, så kommer vi och säger, de har inget vin. Det finns inget vin. Vi har inte det här. Vi kan inte det här. Vi är inte så bra på det här. Och Jesus svar är, okej, de har inget vin. Men det är ju ingen fara. De har ju mig. Jag brukar försöka tänka så ibland när vi inte har någon mjölk hemma och jag har glömt att handla fast jag lovade Matilda att göra det, så brukar jag försöka säga det, att okej, vi har ingen mjölk, men du har ju mig. Det funkar ibland. Men det som, ja, jag har en vän i Örebro som, han är väldigt barnkär och dessutom rätt så klurig, så han är det tekniskt lagd. Så en gång så byggde han en glassmaskin, jättehäftigt, som var någon slags behållare där man blandade då ingredienserna. Och så var den nedsänkt i en stor behållare så här. Och den här släpade han ut på gårdsplanen mitt i februari när det var snö överallt. Och så samlade han alla ungarna ifrån kvarteret. Och så sa han till dem, vet ni, jag har en uppfinning som kan göra snö till glass. Tror ni på det? Och ungar är ju ganska smarta, så de sa ju det, du pratar. Det där går ju inte. Skulle man kunna göra snö till glass, då skulle det inte finnas någon ondska i världen. Ja, men tänk från ett barns perspektiv. Varför skulle man kriga i en värld där man kan göra snö till glass? Så han gör så. Han lyfter av locket på den här stora behållaren och så börjar han skyffla i snö i den här. Och när han har fyllt upp den hela vägen upp så lägger han på locket och så sätter han på maskinen som börjar burra och låta där inne. Och sen när den är färdig så öppnar han en kran på sidan och ut kommer glass. Och ungarna bara står och stirrar på honom så här. Wow. Jag plockar upp telefonen och börjar ringa. Jag har funnit en som kan göra glass av snö. Han är den som skulle komma. Vi följer honom till världens ände. Det var ju liksom häftigt. De tyckte det var fantastiskt. Och jag tror att väldigt ofta, när vi står i det där läget, när vi känner att vi har nog ingenting att komma med. När vi möter liksom världen utanför och känner att vi har ingenting att komma med. Så glömmer vi att vi känner en kille som kan göra glass av snö. Vi känner någon som kan ta vatten och göra vin. Man kan säga att poängen är helt enkelt, tecknet som Gud vill visa är att vi har en Gud som kan vända brist till fest. Och det glömmer vi så lätt. Och sen är det rätt så häftigt hur han bär sig åt. För att det är ju lite så här, Maria, uppenbarligen så tolkade Maria inte hans bryska svar som en förolämpning. Utan hon känner sin son vid det här laget, så hon går iväg till tjänarna och säger att vad han än säger åt er, gör det. I grundtexten är det extra tydligt, vad han än säger, gör det. En väldigt bra uppmaning för oss att ta till oss också. Hon säger, gör det han säger åt er. Det är ju lite så här i vår tid så finns det också mirakelberättelser. De finns ju runt omkring oss också. I populärkulturen. Vi kan liksom inte vara utan mirakelberättelserna, men de ser olika ut. För några år sedan så började det komma såna här på TV, så blev det väldigt populärt med vad hette de allt? Arga kocken och arga snickare och arga hotellmanagefolk, vad det nu heter. Alltså folk som kom in i en dåligt skött verksamhet, och så gick de in och det höll på att gå ut för och ut för och ut för, och så kommer det in någon expert så här och går runt och är arg i TV och löser allting. Han plockar in sitt eget folk, han styr om hela organisationen, och så sen när han har ordnat upp allting så lämnar han tillbaka det i händerna på ägaren. Då är han inte arg längre, då har han liksom lugnt ner sig, och så lämnar han över resultatet till ägaren, och så gråter ägaren lite och tackar för att de har kommit in och räddat hela situationen. Och så känner vi, yes, vad skönt det blev nu. Och den typen av mirakelberättelser är vi väldigt glada i. Därför att det kan vi se, vi kan förstå den. Där kan man göra problemet väldigt tydligt. Ja, men den här personen lämpar sig naturligtvis inte för att jobba på en restaurang egentligen. Men lyckligtvis så finns det någon som kan komma in och styra upp med nya metoder. Och ny organisatorisk metod. Och så styr man upp alltihop. Därför att vi är intresserade av resultat. Och jag tänker på det ofta, som även vi som församlingar, så är vi ofta där att vi är väldigt intresserade av resultat. Men det som vi är kallade till att föra fram eller komma fram till är inte resultat utan frukt. Och det är en väldig skillnad. Resultat får man av att man har gjort en analys av situationen, man har sett omständigheterna, och så hittar man rätt strategi, och så genomför man den strategin, och då får man ett resultat. Och man kan se det hela vägen. Så ser det ut, och så gör vi så, och då får vi det här. Det är resultat. Men frukt fungerar på ett helt annat sätt. Det är hårt arbete. Man håller på att man ska plantera och så. Och sen ska man vattna det man har sått och man ska vårda det. Men hur mycket man än lägger ner av arbetet så kan man inte styra det som kommer ut. Därför att vi arbetar, men det är någon annan som ger växten. Det är någon annan som ger kraften i det som kommer någon annanstans ifrån. Vi kan försöka styra det. Vi kan göra vårt arbete bättre eller sämre. Men i slutändan så kommer det inte an på oss det som kommer ur. Som vi läste här förut, att det som om vi är kvar i honom så bär vi frukt. Och Jesus kommer inte in i den här situationen och liksom kommer in med en ny metod och styr om och grejar och löser alltihop. Vet du vad han gör? Han gör ingenting. Han sitter där. Man kan ju få känslan av att han är väldigt lat. För han kommer in, det kommer in en svår situation och Maria säger, du måste hjälpa oss, vi har inget vin. Och han säger, ja, vad är det för mig? Det är väl inget, liksom, vad har jag med det att göra? Och sen så går han inte upp och springer iväg och köper vin och delar ut, utan han sitter kvar. Och så säger han till tjänarna, ser ni den där stora stenkärlen med vatten? Fyll dem så att de är fulla. Ja. Och sen då? Gå och servera. Det vill säga, han säger bara åt tjänarna att göra det som tjänarna alltid gjorde. Han låter dem göra sitt jobb. De hade fyllt upp de där kärlen massa gånger. Och deras jobb var att gå runt och servera. Tidigare när de hade gjort det så hade det inte hänt någonting. Det är precis som med Petrus i i ja, Lukas 5 är det va? När Jesus kommer till honom och säger, vi åker ut med båten och kastar ut näten. Så svarar Petrus, men vi har fiskat hela natten, vi har inte fått någonting. Han säger bara, gå ut och gör precis samma sak som ni alltid gör. Och så kan vi ju också känna. Liksom. Det är ju, av det läget, så det är därför vi längtar efter nya strategier och nya metoder. Vi kanske känner att vi har gjort det här hur länge som helst nu och det har inte gett något. År har vi bett för den här bygden. Vi ber och ber varje söndag för den här bygden. Det kommer ju ingen väckelse. Jag har bett för min kompis hur länge som helst och det har fortfarande inte hänt någonting. Vi måste byta strategi. Vi måste hitta på någonting annat. Vi måste göra något nytt. Men tittar man på den här texten så gör inte tjänarna någonting annat än de alltid har gjort. I alla fall inte i grunden. Och Jesus gör ingenting. Han sitter kvar. Det enda som tjänarna gör det är att de lyssnar på Marias uppmaning när hon säger gör vad han än säger åt er. Och de gör det därför att de är tjänare och han har sagt åt dem vad de ska göra. Petrus, när han svarar Jesus i Lukas 5 så säger han, vi har fiskat hela natten och vi har inte fått någonting, men jag ska gå ut och lägga ut näten därför att du säger det. När de här tjänarna gör sitt vanliga arbete så sker någonting. Därför att de helt enkelt gör det goda tjänare gör. De lyder. Och de behövde inte ha några mirakelmetoder. De gick på det ordet som de fick. Och de fick vara med om någonting. Hur Gud faktiskt använder dem. Det finns en väldig uppmuntran i det här. Så vi kommer ihåg. Vi har en Gud som vänder brist till fest och han gör det genom vanliga människors vanliga arbete när vi vågar gå på hans namn, hans ord. Därför att du säger det. Men det alltså, även om det här var liksom ganska vanligt som lärjungarna eller som tjänarna brukade göra så var det ju inte helt ortodoxt. Därför att fylla upp de här kärlen, det hade de gjort många gånger. Och serverat hade de gjort många gånger. Men de hade aldrig förut serverat det som fanns i kärlen. Och det var inte alldeles roligt faktiskt. De där stora stenkärlen, de fanns där. Jättestora saker, de rymde ungefär 100 liter styck. Och de fanns där för att alla rättrogna judar, innan de åt någonting, så tvättade man händerna och man tvättade fötterna innan man satte sig till bords. Det ser vi flera gånger i evangelierna också när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Eller ibland så får lärjungarna kritik för att de inte tvättar sig innan måltiden. Men för alla rättrogna judar gjorde det. Och nu är vi på en bröllopsfest och det är en massa folk där. Jag kan säga att de där kärlen hade använts den dagen. Säkerligen. Kan ni tänka er, jag vet inte hur många som var på festen, men alla de som var där hade ju varit där i det där vattnet och tvättat av sig sin smuts och från fötterna också. Det var liksom sex, det var inget mirakelvatten här ifrån tempelkällan i Jerusalem som man har fångat upp, utan det här är riktigt, riktigt skitigt tvättvatten. Kan ni tänka er vad som går genom huvudet på en tjänare när Jesus säger, då tar du det vattnet och så häller du det i hans glas där borta. I världens glas. Gör det. Det var inte helt enkelt beslut. Därför att man visste att om det inte funkar så är det jag som får ta smällen. Men faktum är att i de här mirakelberättelserna i evangelierna så är det ett ganska vanligt element som kommer tillbaka. Det här att undret sker först när det prövas i praktiken. Till exempel i Lukas kapitel 17 så kommer 10 stycken spetälska till Jesus. De är sjuka, de har spetälska. Och de ber om hjälp och Jesus säger Gå och visa er för prästen. Alltså han gör återigen samma sak som han brukar göra, det vill säga ingenting. Han säger, gå och visa er för prästen. Det skulle man göra för att om prästen kunde intyga att man var frisk, då fick man komma tillbaka in i folket. Och alla de här 10 spetälska, de knatar iväg och ska visa sig för prästen. Och så står det att på vägen dit upptäckte de att de var rena. Alltså då, när de hade börjat gå, så var de fortfarande spetälska. Det var först på vägen dit som de märkte att något hade hänt. Och det återigen är, vad tänkte de först? När de går iväg, vad ska de säga till prästen? De kommer in fulla med sår och liksom kanske saknar fingrar och näsa och allt möjligt. Och så säger de till prästen, kolla jag är frisk. Det blir en rätt pinsam situation. Eller några kapitel efter det här i Johannes 6. Så är det en stor folkmassa här med 5000 man som inte har någon mat. Och Jesus tar 5 bröd och 2 fiskar, tackar Gud och så ger han det till lärjungarna och säger, dela ut till dem nu. 5 bröd och 2 fiskar till 5000 man. Och lärjungarna är dumma nog att göra det. Och medan de håller på så märker de att det räcker. Men det var inte så när de började dela ut. De började ge och då skedde undret. Alltså när de bär iväg det här vattnet till bröllopsvärden så är det fortfarande smutsigt tvättvatten. Det är först när värden smakar på det som han säger, wow, vilket gott vin. Vi är förnuftiga människor. Vi tycker inte om den här typen av risker. Därför att vi går in i en sån här situation så känner vi att, ja men, vad händer om det inte funkar då? Tänk om det inte funkar. Vad händer med min tro om jag hoppas på det här? Och det visar sig att det inte funkar. Vad händer med den andra personen som jag kanske har sagt att jag ska be för? Och så händer ingenting. Jag har gett personen falska förhoppningar och det bara blir besvikelse av alltihop. Vi gillar inte den sortens risker och därför så vill vi gardera oss. Så säger vi till Jesus att ja, men, okej, vi gör så här istället. Om du först kan förvandla vattnet här så att vi ser att det har blivit vin och sen kan vi gå bort och dela ut det. För att om det inte funkar så kommer ju ingen i kläm. Det är ju skönt. Eller så kan vi göra en annan. Vi som teologer tycker jag om att göra en annan variant. Det är att vi lägger locket på. Vi säger vi lägger stora lock på de här behållaren och så sätter vi hänglås på det. Och sen kan vi säga att i teorin så är det vin. Vi tror att det är vin där i. Så länge vi ingen tittar så kan vi tro det i all evighet att det har skett ett under här. I teorin så är det vin där i. Eller så kan vi göra en annan variant. Att vi tar det här vattnet och så häller vi upp det och så säger vi, vi gör en ceremoni runt omkring det och så säger vi att ja, det är vatten. Men rent symboliskt så förvandlas det till vin i ditt hjärta. Det är bara det att väldigt ofta när vi tjänar Herren och följer honom så ger han oss inte de marginalerna. Därför att han vet att det, människorna här har ingen glädje alls av att det står 600 liter teoretiskt vin i någon slags tillslutna bägare eller behållare. Han vill att vi ska lita på honom. Han vill att vi ska lita på honom så att vi vågar ta risken och börja ge av det vi har. Först då kommer vi att se att det bär. Därför att vi gjorde som han sa. Och jag tror ytterst sett så är det också så att när vi hamnar där att vi tror att vi inte har någonting att ge, när vi tror att vi inte har någonting att förmedla till människor och måste hitta andra vägar för att liksom leda bort uppmärksamheten från det som vi inte har, så är det för att vi har glömt vad han faktiskt gör för oss varje dag och vad han har gjort den ultimata bristsituationen. När vi stod där inför Guds härlighet och insåg att vi har ingenting att komma med. När jag kan se in i mitt eget liv och se att jag har ingenting att ge. Och hur Gud i den situationen sträckte sig ner. Det var det han gjorde när han dog på korset. Hur han tog mitt smutsiga tvättvatten och gjorde det till vin. Han vände min brist till fest. Det är först när det blir liksom, när jag får återvända dit och får se att så är det ju. Det är ju det bygger på. Det är där jag kan hitta tron på att jag faktiskt har den guden som vänder brist till fest. Det är där jag kan hitta modet att när han säger ge, så tror jag att jag har någonting att ge, därför jag har fått det från honom. Det är där jag kan hitta modet att våga börja ta risken innan jag vet att det bär. Därför att han har visat att han har nåd. Han har visat sin härlighet, som det står här. På det sättet visade han sin härlighet. Och lärjungarna trodde. Det är liksom inga nya häftiga grejer som jag har att komma med idag. Det är samma gamla tråkiga kors. Därför att på det korset så vände han vår brist till fest. På det korset så visade han att det finns inte en bristsituation som han inte är herre över. Och vad jag än säger att jag inte har, så kan jag alltid säga, men jag har honom. Jag har honom. Och först där finner vi modet att börja ge av det som han har gett. Ska vi be tillsammans? Herre, vi kan inte tacka dig nog för ditt offer. Vi kan inte tacka dig nog för din översvallande kärlek. Och vi kan aldrig greppa det underbara som du gjorde. När du kom hit till vår jord. Och när du lyfte oss upp ur vår brist. När du tog det som var skevt i våra liv. Du tog det som var vårat smutsiga tvättvatten. Skiten efter våra liv här på jorden som vi har samlat på oss. Och du vände det till liv. Herre, vi ber att du ska fortsätta att påminna oss om ditt kors. Påminna oss om vem du är. Låta det korset brinna i våra hjärtan. Så att vi hela tiden återvänder dit. Och när vi ser på dig så ber vi att du ska tända också en längtan i våra liv. Att låta det bli synligt och tydligt för alla som vi möter. Därför vi lever i en värld som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vi lever i en värld som skriker efter liv och mening. Och vi ber att vi aldrig ska tappa vetskapen om att det har du gett. Och det enda vi behöver göra är att visa vägen fram till dig, till livets källa. Så vi ber nu, Herre, att du ska prägla det ordet i våra hjärtan idag. Att du ska möta oss i nattvarden och förnya ditt förbund, förnya vår tro i ditt liv när vi tar emot av brödet och vinet. Att du ska sända ut oss med den kallelsen till var och en som längtar efter ljus. Välsigna oss nu och var med oss i resten av den här veckan och varje dag vi får på jorden. I Jesu namn. Amen.